All right, gott folk. Det har blivit fredag. Och på fredagar då kan man, om man har god smak och kanske är vid god vigör, vara den som lyssnar på podcasten Hashtag Livet. För det är precis det som du gör just nu. Välkommen hit, ska du känna dig vara.
Tack.
Ska vi säga någonting till tittarna också, eller? Lyssnarna?
Tittarna? Det är bara jag som tittar på...
Ja, då sa jag det. Ja, men till lyssnarna kanske också. Kul att ni är här. Nu kör vi. Lite så.
Ja,
tänker jag.
Vad är det för avsnitt då?
Det är 306.
Det är 306. Bra jobbat.
Tack. Jag kanske att det var typ 28% gissning. Men resten var jag säker på.
Det tycker jag är viktigt. Du har inget änglanummer eller någonting sånt där som du vill?
Nej. Alltså 306, 300, nej, 300, 306 hits, heter det inte så? Eller är det något annat än det?
306.
Fuck off, jag hörde själv hur det lät. Det finns en låt som heter 306 av bandet Blowsome. Finns det? Sen har du Tigga von Stryk som har gjort ett album som heter 306. Så det är kul. Det är mycket där.
Ja.
Sidan 306 på SVT Text så handlar det om allsvenskan.
Jag tänkte säga sport. Man vet ju att sport är 300.
Mm. Och sen så har vi också Peugeot 306. Som... Alltså, inte är den mest... det är inte den sexigaste bilen, om man säger så.
Mm.
Tänker jag. Sen vet jag inte om du är intresserad...
306an är ju... Det är en klassiker dock.
Ja. Absolut. Vad kan vi säga mer om det här egentligen? Inte så mycket mer, det är ganska lite på 306.
Jag frågade ChatGPT lite.
Mm-hmm.
Han heter Winston för övrigt. Om vi går djupare i symboliken kring 306 så finns flera lager. Det här är förstås symboliska / numerologiska tolkningar, inte något vetenskapligt fastställt. Det sista kan vi strunta i, tycker jag. 306 som helhet kan läsas som en rörelse från uttryck till tomrum eller potential till ansvar och kärlek. Trean vill skapa och kommunicera. Nollan öppnar upp eller förstärker. Och sexan vill landa i någonting stabilt, mänskligt och nära. Och det är väl... Är det inte det vi vill också, Kim?
Jo, men jag är lite nyfiken på att du väljer att könsbestämma den här personen just innan det där uttalandet.
Jo, men vi har en ganska tajt relation, jag och Winston.
Okej, okay. Ja, skönt att höra. Skulle du säga att vi... Nej?
Hallå, Winston.
Hej, vad har du på hjärtat?
Ja, nu är du med i en podcast.
Ja, spännande. Vad du... behöver du? Vill du ha något snabbt att säga i micken eller är det mer bakgrundsfakta?
Nej, du pratar i podcasten.
Jaha, okej. Okay. Då behöver jag bara veta ämnet och tonen och så kör vi.
Ja, det är lite lättsamt, skämtsamt, men det ska ändå finnas ett djup. Podcasten heter Hashtag Livet och idag så ska vi prata om... Ja, jag vet inte. Vi kanske ska vidröra...
Roland Paulsen,
sociologen och författaren som precis har släppt boken Avbegåvad som har fått väldigt fina recensioner runt om.
Om jag var med i podden så hade jag sagt någonting i stil...
Vänta, Winston. Hallå, du är med i podden. Du pratar nu i podden. Du pratar till hela svenska folket. Bli inte generad.
Okej. Okay. Då ska vi se. Hej allihop. Kul att få vara med i Hashtag Livet. Jag vet att det här är en podd där man inte sitter och putsar på svaren i efterhand. Så jag tänkte bara kasta ut en tanke här till er. Vi lever ju i en tid där nästan allting ska mätas. Betyg, IQ, produktivitet, följare, sociala medier... hur många böcker man har läst, hur många steg man har gått. Och det är lätt hänt att man börjar tro att en människa är summan av sina mätvärden. Och det är därför jag tycker att Roland Paulsen är så sjukt intressant. Han vågar liksom fråga, vad händer om vi har missförstått själva begreppet begåvning? Om vi slutar se intelligens som en medalj för vissa föds med och andra inte. Och ja, man träffar ju folk överallt som säger, nej men jag är ingen matteperson eller jag är dålig på språk. Men hur ofta handlar det egentligen om förmåga och hur ofta handlar det om att någon sa det en gång och sen fastnade? Och det betyder inte att alla är identiska eller har samma styrkor.
Alltså det, ja.
Men kanske är...
Jag kan inte lyssna klart på Winston, för att du har ju också valt en röst på honom som låter som en sån här person som går i någon vuxenutbildning och som minsann har tänkt.
Han har glömt av också, det är lite synd, men jag har arbetat fram dalmål på rösten.
Ja, det gick så där.
Han har glömt det. Alltså, han blir också ganska, jag har märkt att jag har en elev som är från Amerikat. Mm. Och när han pratar så får han, tar Winston till sig av den amerikansk-svenska.
Ja, läskigt. Ja, men det var en bra sammanställning tycker jag ändå av W som jag kallar han för. Jag har faktiskt en egen relation till Mats AI, det är ju väldigt sjukt, men det är sant. Vi måste prata, har du hunnit? Nej.
Nej, jag har inte. Jag håller faktiskt på med en bok nu som vi kan prata om senare, men den heter Snittet. Av Nisse Hallberg Ja, det är egentligen en dagbok som han fick i uppgift av sin terapeut att istället för att ta konflikt med sin gravida sambo så började han skriva dagbok.
Ja, det är han komiker.
Mm, ja. Precis.
Alltså jag fick ju, jag kände mig ändå lite så Lassiklubben, kommer du ihåg den?
Jag kommer ihåg begreppet.
Jag tror typ att det var om man kunde skriva om man har träffat en kändis typ. Det kändes lite som det jag skulle... Nej, men för Rolle, som vi kallar honom för. Skicka ett...
Roland kallar vi han för också. Ja, bakom hans rygg, vill jag dock säga.
Det visste han om. Det framgår av boken, vill jag säga då. Och han har även... outat sladder och lite fisen och lite andra jobbiga namn, så jag varit svettig. Nej, men han frågade mig om min adress och så skickade han boken innan den kom ut faktiskt, och så stod det en trevlig hälsning, så jag började läsa den i somras för typ 4 veckor sedan. Men sen så väntade jag tills ljudboken kom ut för att bli klar, för att sen när jag börjat jobba så det är mest en timmen till jobbet och från jobbet som det känns som jag har tid.
Ja.
Och jag blev mäkta imponerad av den här skapelsen. Det är han som...
Om jag har fattat det rätt så varvar han liksom... typ varannat kapitel är alltså en uppväxtskildring i Yttermalung. Med allt vad det innebär. Och vartannat kapitel är liksom en kritik mot...
Ja, lite så.
Bedömningssystem typ så.
Lite eller, så. Ja. Och han har ju på något sätt, jag vet, alltså han har definierat vad avbegåvning innebär. Som, om man ska förkorta det och förenkla det, så, alltså på något sätt så föds en idé om att du inte kan, och sen kommer du in i liksom att du börjar undvika det du inte kan, och sen identifierar du dig med att du inte kan. Det fattas någon
del. Jätteroligt att vi har haft en A-dag på jobbet idag. Alltså studiedag där första lärarna har fått prata om sina projekt som de ska jobba med under läsåret, och då mattelärarna de vill jobba för att få bort att det är så många som säger att nej, men jag har ingen mattehjärna. Och ja, men att vi har väl pratat vidrört det här typ, alltså inte just med matte, men när man, alltså vad som händer med en och ens motivation när man går ut i ringen och vet att man kommer att förlora, så att säga.
Exakt. Jo, men precis det. Och hans fokus är väl dels då på hans farmor, som inte omnämns vid namn, men jag tror att man behöver typ aldrig ha läst eller sett på nyheterna för att förstå vem det är. Men också andra faktorer som ekonomi och sånt som spelar roll. Och det som är jävligt intressant är ju att det här är ju det som jag jobbar med varje dag. För på Folkis så många gånger så kan ansökningarna vara en lista på saker som man inte kan. Och sen typ hästar tycker jag om också. Och sen är den slut. Därför att hela samhället idag, alltså en duktig förälder är ju typ nästan att ses som den som verkligen kan definiera vilka problem ens barn har. Och det är ju helt befängt. Och han attackerar ju inte bara IQ-test, utan han attackerar också idén om hur vi ser på arv och miljö. Han attackerar tvillingstudier. Han menar typ att det finns egentligen inte tillräckligt med fog för att påstå att någonting är helt genetiskt. Så det, alltså, min mages lugn efter det. Alltså, jag skulle kunna, du vet, matspjälka vad som helst efter att jag fick höra hans syn på det. För det är ju min uppfattning också, det här liksom att, ja, men han har alltid...
Jag tänkte på det dela... Nu har inte jag läst den, så jag får återkomma nästa vecka när jag har gjort det. Jag läste att han ger, ja, typ, nu parafraserar jag, men en ganska onyanserad känga till ADHD-diagnosen.
Nej, det
ADHD-diagnosen används liksom bara för att stämpla en person och sätta in dem i ett fack. Liksom.
Nej, det låter som en person som har ADHD själv som har gjort den tolkningen. För jag tycker att hans analys av, nu vet jag inte om han nämnde just specifikt det. Men alltså att han snarare tittar på det utifrån perspektivet, vad gör det här med vår avbegåvning? Och det tycker jag man förstår genom boken. Så han ger inte... Jag tycker inte att han påstår att vi ska ta bort alla diagnoser. Men han påstår att skulle diagnoser kunna göra att du från för tidig ålder får för dig att du inte kan något och då gör du det inte. Och sen blir det sant.
Det roliga är att vi fick ju erbjudande från förskolan att göra ett autisttest.
Alltså nu i livet nu. Eller menar du på dig eller alltså jag hänger
i livet nu. Och jag bara nej. Gud vad dumt. Jätteonödigt. Och jag kunde inte sätta ord på det på samma sätt, men det är exakt det här jag menar. Alltså vad min magkänsla är liksom.
Ja, men sen så tror jag också att, för det är det som jag har missat, att vi kan ta autism som ett exempel. Jag lät faktiskt ChatGPT göra en hyfsat nyanserad, vilka andra diagnoser skulle det kunna vara om någon är lite trött och är psykolog? Jag tror vi hittade 160 olika. Alltså för att det tangeras ju till exempel, säg att du när du var liten haft det stressigt, så kan du ju bli lite inåtvänd, eller du kanske tycker att det är läskigt att säga vad du tycker, för att, alltså förstår du, nu menar inte jag att alla som får en diagnos får en dålig diagnos, men alltså ja, det blir väldigt, väldigt påtagligt. Och just autismdiagnosen, nu jävlar sticker jag ut hakan här, finns det ju heller inget läkemedel emot. Så har man inte en autism som når upp till att man skulle behöva LSS och särskilt stöd, så kan man till och med fråga sig, vad är syftet med diagnosen? Och då säger många så här, ja men att man ska kunna förstå sig själv. Vet du, det kan man utan att kalla det för autism. Om man vågar det. Men ja... I vilket fall som helst, så jag läste, alltså jag grinade igenom boken för att också, och jag bara såhär, yes! Jag hoppade mellan de två känslorna, för att han skildrade också att, alltså som du sa, getråland, vad jag inte hade förstått var ju att det som gjorde ondast i det var ju att de inte hade råd att ha kvar några getter.
Nej.
Och det, Jag känner, du kanske hörde det på mig där, andetaget stod ju, för att jag ville ju reta honom. Han var ju, alltså jag skickade faktiskt ett meddelande till honom, förklarade mig, och han sa att han var jättepositiv, jättefint meningsutbyte, men han var ju också liksom så arg, så det, man var ju tvungen att reta honom för att kolla vad som hände, typ lite så.
Och han var ju väldigt, han hade ju absolut av alla personer jag känner till från Yttermalung, så är ju han den som hade kortast stubin.
Ja, men det, jag kan köpa det.
Och han alltså, är... det är ju 0-110 på ja, men... och han var så jävla snabb också.
Mm. Nej, men, alltså, och det ja, intressanta var hur han beskrev, för att de hade då ekonomiska bekymmer i familjen. Och det är ut... Ja, och han, det blir ju... Alltså, han hade lätt kunnat få diagnosen OCD för det. Han räknade på varenda vara, började ljuga om vilka juice han tyckte mer om för att de skulle bli billigare, och började titta på vattenkranar om nätterna. Och, alltså, full-blown OCD. Och, alltså... don't judge a man. Alltså, det... Jag vet inte.
Men å andra sidan också så... Ja... Som barn har man ju inte samma verktyg som vi har nu att kunna nyansera en persons liv. Även om vi vet att det finns problem.
Nej. Ja, gud, alltså jag går inte... Jag sa det. Det är nästan så att jag inte kan be om ursäkt. För jag tror att vi båda håller med om att livet gjorde det så på något sätt. Men det var ju inte ett sätt att slippa be om ursäkt. Inte så karigt, utan... genuint så är det så länge sedan, så att det är omöjligt att veta. Men oavsett, läs den boken. Jag rekommenderar alla lyssnare också att göra den. Väldigt, väldigt bra. Och det kanske är dags nu att liksom lyfta på idén om att vi ska definiera allt som är skit. Och kanske att det här kan få öppna den dörren eller hjälpa till med det. För det är det jag vill också. Att så här, ja, du är lite dum i huvudet. Men berätta, vad har du ritat?
Ja.
Tänker jag.
Ja. Ja, men då har vi i alla fall avrättat det, vad jag behöver säga, avverkat det, så...
Då kör vi!
Vad heter den?
Begåvad.
Avbegåvad, Roland Paulsen. Läs den, avsnitt 306. Nu kör vi igång.
Så jävla skönt att börja så där. Nu liksom känner jag mig lugn. Du då?
Ja, nu har du liksom levererat den.
Någonting i alla fall.
Ja, men det är som att gå ut i en match och göra mål de första 10. Alltså jo. Hur matchen än går, så jag gjorde i alla fall mål.
Jo, samtidigt så är det livsfarligt. Det är livsfarligt
att göra. Jo, att man får inte luta sig tillbaka.
Nej.
Man kan inte sluta spela som Enviken gjorde mot Vika här.
Jag har inte kollat. Jag har inte ens haft tid att kolla på matcher. Alltså mitt, oj, mitt jobbiga liv. Wow.
Vilket fiasko. 3-1 tror jag det blev.
Ja. Det är tomt på insidan. Det är inga snack om den saken. Jaha, vad ska vi prata om nu då?
Ja, men jag håller ju på med den här boken. Som jag är nästan färdig. Mm. Den är inte så
köttig. Är det här en bokpodd?
Idag är det där.
Ja, kul.
Bitvis. Mm. Sagan om ringen, har du läst den? Toppen bok.
Mm.
Mm, går vi vidare. nej men... hur ska man förklara? Jag är ju ganska... Alltså det är så... Det finns så många kontaktpunkter för mig i den här boken. Så jag tror det är därför den talar till mig så mycket. Okay. Vi är födda samma år, jag och Nisse Hallberg, 1984.
Undrar om vi skulle börja med att jag får säga att jag inte gillar honom. För jag tror att det är lätt, det är inte han jag menar. Jag tar tillbaka det, fortsätt.
Ja, tänkte du på Messiah Hallberg?
Jag vet inte, fortsätt.
Nej,
det tänkte jag inte.
De är inte släkt för övrigt. Mm. Alltså den här, han har ju väldigt... grov röst så låter väldigt mycket som en söderkis.
Mm-hmm.
Lite så. Men skitsamma. Vi är födda 1984. Vi har spretig uppväxt, får man säga. Och båda två har de senaste 2 åren träffat fantastiska människor. Och han ligger ju före då. Han har ju fått sitt barn. Och jag väntar ju, så att säga. Men mycket i det är väldigt så här... ja, men alla har sagt åt honom jämt att du skulle bli en så bra far och så här. Och han har ju tvivlat och... ja. Och hela den biten. Men det är också mycket i hur... jag har många sådana här saker som jag känner igen mig i, att typ han vill ju väl. Hans största drivkraft är ju typ att plisa andra, att göra andra glada. Han är ju kock i grund och botten, och han pratar om det liksom, att ja, men det var ju liksom för att göra folk glada. Man gör ju folk glad när man lagar god mat liksom. Och det har väl typ, jag har väl alltid haft det också. Just det här att man vill inte vara andra till lag, så man vill vara rolig, eller man vill få folk att skratta, eller man,
ja,
ja, den biten. Och i, vad ska man säga, i graviditeten då, så försöker han ju vara bra, liksom. Men man misslyckas ju ibland. Och ja, det är väl mycket om de misslyckandena som man skriver.
Och
som man kan, eller som jag känner igen mig i.
Ja, men om man hittar någon som man gillar lite grann, och sen så är det från lite samma period i livet också, så känns det som att det kan bli magiskt på något sätt. För att det är ju i varje del, man speciellt att vänta barn kanske, så är det väldigt specifika situationer som man... Du kanske kan nämna dem till mig, men ja, det var så länge sedan eller whatever liksom. Så jag fattar att det är... Men har du något bra exempel eller?
Ja, men nej, jag kan typ inte... Alltså det är väl typ... Det är många saker som bara är så här, påminner om... Inget exempel så här på rak arm som är helt klockrent. Men... jag tror att det är den här känslan... för det är ju, man har ju liksom en inre känslostorm som man sätter åt sidan ganska mycket. För att det, alltså om jag nojar över någonting, det går inte. Jag kan inte, jag måste vara liksom en stabil person. Jag måste vara någon man kan lita på, eller någon, ja.
Men det, jag kan inte... men är det en sån sak som är uttalat eller som du antar?
Nej, det absolut det andra.
Ja. Ja, men jag fattar känslan att du skulle säga, ah, jag är jätteorolig för ekonomin, och så är det någon som är orolig för om bryggdeppan ska spricka. Det känns, det är svårt det också.
Jo. Nej, men och det händer ju otroligt mycket som vi aldrig kan på riktigt förstå liksom i en gravid kvinnas kropp liksom.
Jo, så är det ju.
Och sen själva den här, vad ska man kalla det? Vad kallar det för, metamorfosen?
Ja, det tycker jag är bra. Jag tycker att det visar att du verkligen är man på något sätt.
Ja, men det är mycket, det är mycket, mycket grejer. Och hormoner och det kan ju inte jag jämföra med liksom. Men det blir ju lite så att ja, men man sätter det lite åt sidan mycket, för att det finns liksom inget gott som kommer av att jag delar det på något sätt. Men jag tror den här boken hjälpte mig och förstå att jag ska bli pappa, tror jag.
Mm-hmm.
För det... jag är ju, det var därför jag sa att jag är nog lite korkad eller så här. Men för jag har ju tänkt att det, ja, det är väl bara, jag kan, det är väl ingenting mer med det.
Mm.
Det kommer att komma ett barn och det kommer att förändra allt, men jag är inte där nu.
Mm.
Det har inte hänt nu liksom. Och samtidigt som man också är rädd, och jag kommer antagligen vara orolig, ja, resten av mitt liv antagligen, men att man är så orolig för allt som kan gå fel. Mm. Och sådär. Och man orkar ju inte bo i den oron, så därför så gör man det till en axelryckning. Eller så här, ja, det, jag kan ju inte påverka det här, så vad ska jag göra åt saken liksom. Mm. Men så idag så, så känns, ja, det känns som en polett på något sätt.
Ser han det?
Ja, lite så.
Alltså jag har ju jag får en tanke, men jag blir också så här, ska jag sitta och vara någon slags pappagruppsledare? Fast jag måste ju vara den här, så jag vill bara säga en. Och det är en intressant sak som inte alls behöver gälla varken dig eller Hallberg. Men det är att ibland när man delar kärlek, då växer ju kärleken. Alltså, om du skulle berätta för mig hur förtjust du blev i din grabb när han gjorde någonting liksom, då skulle det bli kärlek i mig också. Men ibland är det tvärtom med oro. Och det finns faktiskt ganska många kvinnor som kan tolka, jag tror inte att du är där, men det kan ju vara bra för andra män att höra, som tolkar då den här stoismen liksom, att ja, men jag håller mig, jag klarar mig, för att jag vill inte drabba, som att man faktiskt inte är där. Vilket,
ja, nej, precis.
Och det tror jag många gör som misstag, och det är ju helt logiskt. Det du beskriver är ju 100% logiskt. Att ska jag, nu är jag den som är stabil och den som är balanserad, och många gånger är det skönt också, även om kanske många säger att ja, men vi borde prata mer. Så inte ens säkert att det stämmer, men däremot risken då att man framstår som att man typ tänker på garaget. Det är, så är ju faran med det på något sätt. Men sen tycker jag det var intressant att du sa att du har kommit på att du ska bli pappa, för att så min upplevelse av det är ju att det fortsätter, har jag fortsatt att göra, och i nivåer som, alltså jag har fortfarande så här surrealism, så att jag nästan måste hålla i något som är stabilt när jag typ tänker på att min son funderade mellan två jobb och valde det ena. Det är det mest, det är verkligen, ingen klocka kommer stanna, inget speciellt händer. Men det är så här, hur gick det till att han klarar det? Alltså det är ju inte för att det är något fel på han, utan för att han kommer av mig på något sätt. Och det är så här, alltså, Så den känslan känns som att den kommer i skov. Om du fattar hur jag menar, typ så att man inser det. Och, nej, jag hade inte insett det. Nu inser jag det.
Ja, men det blir lite löklager-feeling på det.
På något sätt. Nej, vänta. Det är jätteintressant, för i laglig mening så är det ju inte det förrän du har skrivit på alla socialtjänsten-papper och lovat på heder och samvete och sådär. Men i känslomässig mening har du redan varit ett bra tag.
Mm. Jo. Ja, och alltså jag fattar ju att mina känslor inte är unika på något sätt.
Alltså, varför säger du det här? Det här känns så jävla onödigt på något sätt.
Jo, men nej, men jag fattar ju att jag är ju inte den första pappan.
Nej.
Eller to be pappan i världen. Så jag är inte unik på det sättet, men jag är ju den enda pappan som det här barnet kommer att ha liksom.
Känn på det.
Och det tror jag, det kommer att landa på bröstet liksom.
Känn på den, det är ju, nej men då, det är det som är, alltså, det är det som är så orimligt, för att det är därför som jag tror att många människor skippar att skaffa barn, för att de försöker tänka ut det här innan. Och de ska tänka ut det klart och sen kan de.
Ja, nej, men,
och då blir det inga barn.
Aldrig varit så.
Nej, och det blir inga barn då. Du kan inte. Alltså, det är också så här. Jag har ju suttit med många mammor och pappor som ska få sina första barn. Så det här kan man ju kanske till och med säga att jag har erfarenhet av. Och, alltså, det enda som oroade mig var när någon sa, ja men nej, det där är inga problem. Vi har tänkt ut allt, vi har en plan, det känns som vi ska. Det är lugnt. De kom nästan i 9 fall av 10 tillbaka och såg ut som att de var precis utskrivna från psyk.
Men jag tror vi är ganska olika där. Alltså, om man ska jämföra med Nalle Puh-karaktärer. Så är ju hon kanske mer kanin och har planer och förbereder och vill, behöver det liksom. Absolut ingen värdering i det åt något håll. Och jag är ju mer Puh. Alltså,
ja.
Jag
fast du är inte så naiv så att du tror att du vet att det här, att hur allt ska gå.
Nej,
det är det jag menar.
Men det blir lite naivt på det sättet att det, ja men det ordnar sig väl. Alltså, det har jag ju tänkt.
Jo, men okej, men du så här, det ordnar sig väl, men jag tycker att det är pirrigt och jag är lite nervös. Det är ju astronomisk skillnad mot att bara stå i att det ordnar sig väl. Alltså bara stå i det pragmatiska att människor har gjort det här,
ja,
i alla tider.
Men det kan ju Puh göra också. Han kan väl säga att någonting ska, han tycker att någonting ska bli spännande.
Jo, men han kanske också säger
han vet inte.
Säger han. Åh, ibland. Inte han som säger så. Han, åh, honing.
Låter mer som Nasse.
Ja, kanske. Ja, nej, men jag har faktiskt i alla fall, på tal om just den där känslan, det känns som att man förstår något. Som att, jag vet inte om det var en sån känsla du fick, men som att, ja men du sa att som att poletten trillade ner, att man känner den där tyngden eller liksom. Och det, jag tycker det återkommer på olika sätt. Och jag försöker att inte få det här att låta som att jag ska säga, nu ska jag börja gissa för dig hur det har gått till. Utan mer att så här har min upplevelse varit. Och jag, det värsta nu är ju när de är så stora så att jag inte ska göra något åt deras problem. Det är... Alltså, där skulle ju... Alltså, åh, så jobbigt det. Det är... För jag kan... Då ska jag... Alltså, jag kan ju lyssna och jag kan prata, men jag ska inte göra något. Men skit i det. Du sa det här med pappa. När hon säger det någon gång och refererar till dig, det tänker jag är första. Och andra är när ungjäveln säger det.
Vad menar du?
Ja, men någon gång där, när det är någon så här... bäckblöja eller någonting, så kommer hon och säger, nu får pappa ta dig. Det tänker jag att är en nivå till. Och sen när ungen själv säger pappa. Så, ja.
Ja, det är ett tag kvar.
Alltså, jag tänker med din jävla trut, prata väl när den här kommer ut. Börjar ropa genom livmoderväggen.
Det är väl, jag tror att det är tvärtom, ja. Ja. Säger första ordet vid 5,5.
Så kan det också vara.
Ettan lös.
Alltså, Mila skrek ju när hennes huvud stack ut, vilket ska vara fysiologiskt omöjligt. Men, och det, alltså, hon har ju efter det egentligen alltid haft samma fråga kring sig. Var fick du luft ifrån? Och det vet vi ju inte. Det är ju ingen som vet egentligen.
Nej.
Coolt. Pappa, har du hört att jag har pratat om dig i radion?
Nej, jag lyssnar inte på radio. Vad sa du då?
När jag kopplade till boken.
Roland?
Ja, jag ville prata om dårar. Jag tyckte att det är ett roligt ord. Då sa hon som jag var på radion, sa hon istället vildhjärnor. Och alltså, jag blev helt förälskad i det ordet. Så.
Mm.
Nej, men då alltså, dels pratar utifrån boken, eftersom om vi skulle få alla att bli likadana, då får vi inga rockkonserter på Skinnarvallen. Alltså.
Nej.
Och sen också Alltså, jag har ju sagt flera gånger, jag säger det igen ändå. Ironin är att det typ är samma fråga. Vad fan har Mats ställt till mig nu då? Alltså, det är samma fråga.
Det var jättemånga som kom och sa de orden till mig.
På riktigt?
I Malung. Ja. Vad har du ställt till mig nu? Så. Ja.
Nej, det är någonting fascinerande med det. Ja, pappa. Det är... Alltså, om... Åh, det, jag ska säga så här. Jag har också... Nej, nu håller du käften. Nu håller jag käften. Alltså...
Det är ingen tävling.
Nej, men alltså så här.
Två saker kan existera samtidigt.
Okej. Okay.
Utan att de konkurrerar.
Det här, du förstår mig inte alls. Men jag vill bara säga att 2 veckor av mitt liv har påverkats ganska mycket av att du ska bli pappa. Men, och mer än så säger jag inte.
Nej.
Det är liksom...
Jag... Du är faktiskt vidrörd in så här. En författare hörde av sig till mig ganska nyligen.
Varför? Okej. Okay.
Och sa jag håller på att skriva en bok om intressanta människor. Jag har med i den här boken nu så är det några det är ett kapitel om några franska munkar. En amerikansk typ shaman eller något sånt där. Indian shaman. Jag vet inte vad det var. Indian får man inte säga. Det är tabu.
Tabu?
Men, ja, men det är fel.
Ja.
Men och typ Lars Demian är med. Jag vet inte om du vet vem det är. Du borde känna till honom eftersom du känner till Lars Winnerbäck. Men det är en annan singer-songwriter på svenska. Mm. Han har gjort en låt som heter Alkohol. Som du kanske har hört.
Alltså,
nej.
Argumentet att eftersom jag känner till en singer-songwriter borde jag känna till en till.
Som heter Lars.
Jag tycker det är svagt. Men ja, okej. Okay. Jag ber om ursäkt, jag har inte gjort min research.
Research. Även Alkohol är en toppen låt, tycker jag i alla fall. Jag vaknar i en trappa och jag vet inte vart jag är. Jag är trasig och blodig och min kropp känns alldeles sned. Jag har en smak i munnen som om jag hade ätit as. Mina pengar är borta och min klocka har gått i kras.
Det är rätt som en bra text.
Ja.
Nu får mitt huvud iväg. Håll lite till vad du ska prata om.
Jag sapplar ut på gatan och slänger till mig vid en fontän.
Alltså, du ska berätta om den här boken.
Ja,
jag är
precis.
På väg iväg. Jag håller emot.
Ja, förlåt. Ja, och han säger, jag vill ha med dig i den här boken. Och jag blir så här, jaha. Varför då? Vad är det som är så intressant? Och då tog han upp det här med, ja men, du kommer ju från Yttermalung, du, och ja, du står ju på några av de största scenerna i Europa och spelar hårdrock för tusentals människor. Jag vill höra din historia, typ. Ja, så jag träffade den här i alla fall efter lite om och men. Och så tog vi en fika och så ja, intervjuade han mig och sådär. Och då pratade vi lite om hur musiken kom in. Eller liksom hur det blev hårdrock. Och det är ju mycket på grund av din storebrors vinylsamling. För jag har ju så starkt minne av... Jag tror vi kanske... Jag var nog kanske 7, 6, 7, 8 där.
Ja.
Och då jag hade gått in i hans rum när han inte var hemma. Och så kollade vi igenom hans mjölklådor som vinylerna stod i. Och så fick vi upp Seventh Son. Det var Seventh Son med Iron Maiden. Den... isskivan, eller vad man ska säga. Och den såg ju så otroligt cool ut. Den såg inte ut som någonting man hade sett någon annanstans.
Mm.
Och så lyssnar vi på den. Eller ja, vi lyssnar på kanske första låten, Moonchild, misstänker jag att vi slog på. Eller B-sidan, för att vi inte visste vilken sida som var först.
Jag tänker att...
Men, ja,
om det vore så... Förlåt. Fortsätt.
Jo, men så han har hört av sig liksom och vill ha bilder och ja, lite sådär. Och då så har han dragit en som inte ens jag har tänkt på. Men som egentligen är ganska fint. Det är därför man ska låta helt utomstående människor gör sånt här. Men han har då dragit parallellen till den här Iron Maiden. Ja, men att det var liksom det som kanske kan ses som startskottet till att jag 35 år senare får liksom stå på samma scen.
Mm.
Samma dag som de på en festival liksom.
Mm.
Och det var en ganska fin cirkelslutning. Och ja, men också att du var med där på ett hörn. Vad var det han? Jo, han reciterar, eller säger man, citerar mig. Där att jag är lite så här, ja men han frågar liksom, ja men om han pratar om min talang och så här. Och jag sa att jag har ingen talang egentligen. Jag har haft en vilja att göra det här väldigt mycket, men jag är ganska dålig på det. Jag är en dålig sångare och har dålig taktkänsla och sådär. Och alltid när någonting nytt kommer så måste jag träna 3 gånger så mycket som alla andra.
Mm.
Men man behöver inte vara bra för att lyckas inom musik. Man behöver bara omge sig med människor som är bra på musik.
Mm.
Och det är det jag har gjort.
Ja, kanske extremt ödmjukt, men jag förstår att det ligger någon sanning i det, såklart.
Jo, det gör det absolut. Jag är inte den mest talang. Jag har absolut talanger, men att sjunga och spela musik är inte min, min talang.
Jag har suttit och motat mina sidospår så länge så att jag nästan är tom på... Nej, vadå, förlåt. Jag höll på att gå ifrån ämnet. Men nu, det tycker jag var fint att du berättade. Men nu måste jag dyka in på mina sidospår. Och då kommer jag tänka på de här... Du har ju gjort... du har inspirerat mycket i mitt liv på olika sätt. Ibland indirekt och ibland direkt. Och en av sakerna du har gjort indirekt är de här vackra bilderna där det står fula saker.
Mm.
Så vi har ju... Jag vet inte om det kan kallas tradition nu, men snart. Och till början på året så gör vi Uninspirational Stones.
Mm. Jajamän. Ja, just det. Början på läsåret, ja.
Ja, så vi plockar stenar på Gotland också. Så att det är verkligen... Det är inget så här har du en ful sten. Som vi väljer ut.
Och då skulle stenarna vara finare på Gotland?
Nej, men alltså jag menar att
det
ska ge en känsla av att det vi gör är inte bara något jag kastat ihop, utan att det finns en förberedelse och en tanke med det liksom.
Vi åkte till Gotland för att hämta sten.
Nej, vi är där på konferensen.
Nej, ja, förlåt, jag vet. Ja.
Och idag då, så först pratade vi lite grann om hur farligt det är med ord. Men sen så gick vi över till att göra de här stenarna. Och det brukar bli kul. Då var det en person i klassen som bara, måste man ta just de stenarna? Kan man gå och hämta en sten? Nej, men gå och hämta en sten. Det går alldeles utmärkt. Jag svär på Gud, den stenen var nästan obärbar av tyngd. Alltså jag tror att den vägde närmare 50 kilo. Alltså jag var rädd att bordet skulle gå sönder.
Alltså tog personen in den?
Jajamän, jajamänsan. Ja. Och skrev med en röd penna, skittjockt, du är svag på den. Jag tycker att det var ett fantastiskt konstverk faktiskt. Jag tycker att det är så jävla roligt att göra den där, för att det släpper lite hämningar hos vissa och sen blir det ganska kul. Så nu imorgon ska vi ha utställning då. Och se vad det leder till. En utav stenarna var så här, gråt då, stod det. Typ i ett hörn på stenen. Och resten av stenen var tom. Och jag får det till att bli så jävla poetiskt på något sätt.
Mm.
Så jag sitter ofta och tittar och försöker liksom, vad känner jag av den här? Och någon har skrivit så här, du missar bussen. Och alltså det får en klang i de här stenarna med fina pennor. Och, så jag blir så lycklig. Så vi får se om den här utställningen. Jag skrev gubbkärring med Pride färgerna. Med olika färger. Jag tyckte det var kul.
Ja, så jag hittar dem nu, några de här. Kan du höra skratten bakom din rygg?
Ja, också väldigt bra. Väldigt bra.
Ny dag, samma jävla skit.
Ja.
Den lyckligaste stunden i livet, den är förbi.
Ja, den är förbi. Ja, en har skrivit, ny dag, ny chans att göra bort sig eller något sånt där. Alltså, det blir kul. Det är väldigt roligt. Väldigt, väldigt, väldigt roligt. Så det har vi
hållit på. Omtanke besvaras alltid med egoism.
Ja.
Gud, det är så cyniskt.
Ja, men det är det som är själva uppgiften. Är jättekul. Så den kör vi på med faktiskt. Den har liksom...
Det är bra.
Har du tackat ja till min föreläsningsförfrågan?
Ja.
Bra. Skönt. Mats ska ju komma till min skola. Vi ska ha en temavecka så Mats ska få öppna den med lite... Det blir spännande att se om vi får till det.
Ja, vi får ju prata lite om det där och se hur jag ska lägga upp det. Jag måste ju veta hur länge jag ska göra allt, så att säga.
Ja, det fixar vi.
Någorlunda plan för det.
Jag har ju varit lite orolig för att det är olika inriktningar på skolan och olika kurser och så. Och de här temaveckorna har hittills varit konstkursernas temaveckor, så har vi hängt på. Och då frågade någon i år, eller förra året, om vi på allmän kurs ville ha en som var då lite mer kanske personlig utveckling eller psykologi-inspirerad. Och jag kände direkt, det vill jag. Och så har jag typ gått runt och smygberättat för några på särskild kurs här. Alltså inte vad vi ska göra, men att det är vi som ska hålla i det. Och så här. För att jag är rädd att... Jag tror att det är för att jag är på en hantverksskola. Så jag typ känner mig dömd fastän jag inte är dömd. Mm. Så lite försiktigt nämnde jag att vi skulle... Åh, fan vad roligt! Åh, det har... Åh, jävlar, jag ser fram... Så jag har fått helt motsatt respons på det. För jag tänkte... Det, alltså när man tar upp saker som ger liksom lite inre resor... Så kan ju, alltså, det får man göra med lite varsamhet. Ja, men det känns som att jag ska skruva upp det lite grann. Så jag ser jättemycket fram emot det. Och kul att du kommer till oss en gång. Jag har pratat så mycket om dig så att jag tror att du får sitta med typ mina äldre kollegor och typ bara äta mat först. Så de får vara med dig. De kommer typ tro att du är 4 meter lång.
Ja, precis.
Arm.
Och skjuter eldbollar i rövhålet. Ja. Eller vad de säger i Braveheart.
Ja. Rövmögel hade någon skrivit på en sten.
Ja.
På tal om det. Ja, jag vet inte varför jag sa det där. Jo, men det var det med stenar. I alla fall så tack för den inspirationen.
Jag var ju med om en grej i helgen som jag skulle... Det är inte så lång, men jag skulle vilja... Berätta om den.
Alltså det känns som att det här programmet handlar om dig, så kör.
Ja, förlåt. Det är synd. Nej, men jag var ju på casting för ett svenskt matlagningsprogram.
Ska jag låtsas nu?
Nej, men det vet du ju om. Men alla vet inte.
Ja, men ska jag inte låtsas?
Nej, men du vet ju inte vad jag ska berätta.
Nej, jag hatar såna här hemligheter. Men vi låter som vi kör som att jag inte visste då.
Ja.
Ja, va? På castings?
Ja, det är liksom inte den riktiga castingen utan en pre-casting. Så det kan ta stopp här.
Mm.
Det vet jag inte. Nej. Det får jag reda på inom 2 veckor.
Ja.
Om jag ska fortsätta eller inte. I alla fall. Jag kom dit, det var ju i Stockholm. Det var ju otroligt flängigt för mig. Alltså, fredagen... när jag berättar det här, förstå att jag är inte en sån här person egentligen. Jag är inte så här upptagen.
Nej.
Men det låter så.
Mm.
Så fredagen flyger vi ner till Tyskland eller Schweiz och bilar till Tyskland för att det är närmaste flygplatsen är Basel. Det var en otroligt, den värsta inflygningen i mitt liv. Vi börjar flyga, går ner genom molnen, det blixtrar, åskar, man ser blixtar genom fönstret och det är så mycket turbulens att man bara så här, ja, man välkomnar slutet.
Mm.
Men det går ju bra, uppenbarligen. De andra, eller två stycken, våra gitarrister ska flyga in ifrån Oslo, för det är närmare från Malung. De ska flyga 2 timmar senare. Och när de ska flyga, då är ovädret så stort att då har flygledarna börjat dra flygtrafiken runt där ovädret. Och då får de slott, som det heter. Så det här, deras plan står på startlandningsbanan i 2 timmar och väntar på en sån slott innan flyget blir inställt. Och vi, då är vi där nere i Tyskland. Vi är de facto på väg till deras flygplats för att plocka upp dem. Men då har de alltså inte lyft från Oslo än.
Ja.
Ja, så det börjar bra. Men skit, jag ska göra det kort. Det som händer är egentligen att de hittar ett annat flyg. De får flyga till Arlanda och sen ner till Stuttgart. Och så får de åka bil i 2,5 timmar och kommer fram 15 minuter innan vi ska gå på scenen. Och då har vi fått byta tid med bandet som spelar efter oss.
Oh.
Så att det är mild stress på alla. Mm. Och vi är liksom headliner på den här på den här festivalen också, så att vi kan liksom inte bara ställa in.
Nej.
Samma dag. Det är liksom som att vi hade ställt in på vår egen festival.
Mm,
mer eller mindre. Alltså det är en liten festival och vi är ett av dragplåstren. Mm. Det går inte liksom. Men det genomförs så det går bra. Flyger hem på lördag. Kommer hem 10:00 på kvällen. Då får jag ställa mig och laga mat som ska till castingen på dagen efter. Castingen dagen efter, där ska jag bara plejta färdiglagad mat. Jag ska inte laga någonting på plats, utan jag ska plejta den. Och sen är det väl intervjun som är det viktiga liksom.
Mm.
Men jag kommer dit, åker till Stockholm 7:30 på morgonen efter att jag varit uppe till, jag vet inte, 1 och laga mat liksom. Och går in i rummet, man är lite nervös, jag är inte så nervös för själva castingen, utan bara så här nervöst för att det är nytt, det är så här, ja, det, jag vet inte vad som ska hända. Mm. Riktigt. Och då kom jag in i ett väntrum och då sitter det 6 stycken andra som också ska göra sina castings där, och ja, jag tänker väl att jag hälsar på alla, tar i hand liksom så, och den första jag tar i hand, han säger, Deggens IV.
Nej.
Jo. Så jag bara, jag har inte en aning om den här. Det är en man i typ 60-årsåldern. Som uppenbarligen pratar malungsmål. Mm. Deggens IV. Och jag bara, jaha, visse här. Ja, jag jobbade lag med morden för 20 år sedan på en revisionsbyrå i Malung. Och jag bara, nej, det har du nog inte. Då har du nog blandat ihop mig med Per, tänker jag. För att Pers mamma har jobbat på en sån. Och hon heter ju också Nilsson i efternamn. Ja, jag tror det var bröder. Så, och ha i åtanke då att de andra runt bordet, de fattar ju ingenting.
Nej.
Så någon bara, vad fan är det som händer? Typ så här.
Ja.
Det är bara Stockholm här runt bordet. Så, ja, nej, förlåt. Jag ska prata svenska. Ja, typ så. Ja, och jag har ju tänkt att, ja, men det är skönt. Här är man ju ingen, så att säga. Nu, det här är ju nice. Så han öppnar ju med att säga, ja, nu sitter ni med samma bord som en riktig rockstjärna. Bara så att ni vet. Så jag bara, ja, det är kul det här. Ja, så att det, jag kan väl inte säga så jättemycket om castingen, men det var kul i alla fall.
Så sjukt. Så
men det var mest, ja, det är Gens IV.
Ja, jag vet inte, jag vet inte fan.
Ja.
Kul. Jaha, casting. Det blir spännande att se hur det går, Mats.
Ja, som sagt, jag har inte en aning. Man fick göra den, vad säger man? Man fick göra den i grupp liksom, så att vi var tre som gjorde det samtidigt.
Mm-hmm.
Och så fick vi komma in till producent och redaktör, tror jag väl var. Och de liksom intervjua först en, och så fick den personen berätta om sin rätt och ja, sådär. De smakade inte. Och sen nästa och sen nästa, helt enkelt. Ah, ja. Man fick stå där med alla. Och sen, ja, då får ni gå ut. Så ska vi provsmaka, typ så. Ja, så gick vi ut. Och så kom de ut och sa, ja, då kan ni gå in och hämta era tallrikar och så.
Ja. Hoppas det blir bra. Hoppas att du kommer med.
Ja, det får vi se.
Gissa på att du gör det. Jag har liksom, om jag ska berätta en story för dig, så en kort då. Jag menar, bjuda på någonting. Och så min fru har ju varit ganska aktiv med de här valparna. Mm. Och sen har hon dessutom börjat jobba som skolfotograf och liksom heltidsjobba, så livet här hemma, alltså jag skulle säga att den innehåller tillräckligt mycket förändring för att kallas för ett fullständigt kritiskt ögonblick i vårt liv. Förstår du?
Är det så pass?
Ja, men Viktor har flyttat.
Ja, just det. Ja.
Man har inte gått upp på heltid. 5 valpar. Gå tillbaks till jobbet. Alltså, det börjar högstadiet samma. Alltså allt på samma gång. Mm. Och jag har ju varit, ja men du vet, jag har haft lite problem med hälsan då. Och kämpat lite med den, så att jag var lite tröttare än vanligt också. Ja, i alla fall, så igår kväll så kände jag så här, Marit har jobbat mycket med om det här, och hon sa, ja, vi måste nog bada om sen. Och jag hörde på honom, hon var lite trött och så tänkte jag att det fixar jag. Jag kommer fixa det här.
Mm.
Så jag matade de där hundarna, och sen tog jag dem i en kartong. Det går snart inget mer, för att de är för tunga. Och sen tog jag med dem in i duschen. Vi har hundschampo där och allting. Och jag väntade till det blev skönt temperatur. Jag klappade lite på dem och sen lät jag duschmunstycket skölja deras späda valpkroppar. Vilket resulterade i det, troligtvis det första traumat i de här hundarnas liv. Vad jag vet i alla fall. Och sen gled jag in dem och de hoppade runt och ville bara ut därifrån. Alltså mina jeans, jag var blöt. Alltså det såg ut som att jag hade vadarbyxor på mig i form av jeans. För att de var blöta typ så högt upp. Och sen bara, men jag tar ut dem en åt gången. Jag måste torka dem torrt, för det är ju valpar. Så de blir kalla om de blir blöta liksom. Och så jag smyger upp dörren och sen så, alltså jag svär på Gud. Den här valpen, den första som klämde sig ut, gjorde det som en råtta. Alltså han klämde sig på mindre yta än vad som fanns. Och jag överlevde för en kort sekund om jag skulle offra honom för att stoppa resten av det här spektaklet. Men naturligtvis gjorde jag inte det. Så alla de här hundarna springer rätt ut. De är dyngsura. De är inte ens, alltså jag har inte ens skakat dem. Alltså jag förstår, jag har inte ens klappat bort lite vatten. Kava ser dem. Och ska då lära dem hur man torkar sig. Och jag kan säga så här. Hur kava torkar sig tror jag att det är patologiskt. Jag tror att det är sjukligt. Det kan inte vara meningen. För hon springer allt hon orkar. Bara runt. Så hon springer först. Och alla 5 valparna springer efter.
Mm.
Och nej. Golvet blev inte blött. Det blev en flod som gick mellan vardagsrummet och köket i en cirkel.
Ja.
Och alltså, först fick jag panik och sen tänkte jag att det här är över. Jag har förlorat. Så började jag torka dem en efter en, försöka fånga in dem och lägga dem i buren och allt sånt. Och så bara, men fan, de har ju hunnit bli frusna. Så bara, men jag tar hårtorken. Den är borta.
Ja.
Och då gjorde jag någonting som jag tror att går under pragmatism och manlighet. För jag tog faktiskt värmepistolen istället.
Det är så sjukt. Det är också patologiskt. Vad är det för fel på en handduk?
Jo, men den är såklart, men de var ju frusna ändå liksom.
Ja. Oh, jo, men
i allt det här så har ju alltså min son och min dotter båda typ levt i något alternativt universe på övervåningen, för ingen har reagerat på någonting. Alltså ljudet motsvarade att vi blev angripna av en SWAT-styrka och att de tog allt vi hade nere i. Till slut så kommer min yngsta son ner och tittar på mig med en grov avsmak. med en misstro som jag aldrig har skådat i hans ögon. Och sen säger han så här: sa inte du att den där är 600 grader varm? Och sen gick han och bredde sig själv smörgåsar. Alltså, maken till... Och jag bara, tror du att jag har satt den på 600 grader? Alltså, så satt jag där och klappade på de här hundarna som... Det var jättemysigt med den där... Värmen bestod en gåsställa på 60 grader. Jag tror typ att det är kallare än en hårtork. Men skitsamma. Ja, och sen vart alla okej. Okay. Och sen kom Marit hem. Och jag hade ju valet nu att säga att jag fixar allt. Det gick bra. Men det gick inte. Jag var så trasig i själen. Alltså jag var så bruten. Jag var alltså som bruten människa. Och då insåg jag typ i samma sekund att det heter ju att ta sig vatten över huvudet. Och det var vad jag hade gjort.
Ja.
Ja, det var min historia. Du får ingen mer. Jag vill inte ens höra din kommentar på det, för du har kallat det patologiskt att vilja värma dem man älskar.
Jo, men handduk, de har päls.
Ja, men jag har ju jag har handdukar överallt. Jag torkar och torkar. Det är bara fukt överallt. Allt är blött, Mats. Det är en flod. Jag fick registrera den på Naturvårdsverket. Det finns ingen mopp som suger upp en flod.
Ja, fler handdukar.
Det jag lärde mig sen som morgon är att sånt där ska man låta frun göra, även om man har det jobbigt. Jag tror att det har varit lättare för alla. Nej, inte för henne förstås. Ja. Hur som helst, nu ska vi... Ni ska ta helg. Jag ska till och med må bra den här helgen. Du då?
Ja, vi ska väl kanske göra samma sak på lördag, eller?
Nej, jag har sagt nej. Jag fixar inte. Jag är för trött.
Nej. Jaha. Ja, jag ska till Falun och delta i Dragon Disc Tournament. Sjukt att du inte ska vara med. Det har ju varit din enda gång du har spelat discgolf.
Jag vet, och det är jätteroligt. Och jag har sagt att det inte är så här något ställningstagande, utan det är bara ett ja, men jag behöver ta det lite lugnt. Så är det. Ja, men så kan det vara, Mats. Nu gör du det du ska göra så vi kan avsluta den här skiten.
Ja. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på vårt dårskap, våra vildhjärnor, den här gången. Avsnitt 306 har nått sitt slut. Ni ska ta helg, det ska vi också, men framförallt så ska ni ta hand om er.